Det har lugnat sig där med.
Med dickpics har det lugnat
sig. Med dickpics, ja. Eller kommentarer som att ni borde ju hellre... Vad var det? Ni borde ju hellre göra porrfilm, för det är väl det enda ni är bra på.
Tänk, vi kanske är skitbra på det.
Nej. Nej, men liksom sådana kommentarer, så här, det har ju också lugnat sig. Dickpics och bara lame ass kommentarer har lugnat sig. Som vi har ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah!
Hej kära vänner och varmt välkomna till avsnitt nummer 604 av Nemo möter en vän. Och veckans avsnitt blir något helt unikt i den här poddens 12-åriga historia. Ja, oefterhärmliga Scarlett tittar förbi och då tror jag många säkert frågar sig, hur gör man en sån intervju? Vart börjar man ens? Ja, frågorna var många även för mig, men faktum är att allt föll sig naturligt när mikrofonerna väl var påslagna. Och resultatet blev ett väldigt speciellt och intressant avsnitt som många av er garanterat kommer att höja på ögonbrynen över. Ni får gärna följa den här podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter, men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nu kör vi igång det här alldeles unika avsnittet av Nemo möter en vän. Här är de, Scarlett.
Ja!
Ja! Då säger vi varmt välkomna till Nemo möter en vän, till kära Scarlett!
Tack så mycket!
Tjohej! Vad inte går man sa.
Nej, men vi går way back här.
Mm. Ah, ja.
Välkomna hit.
Tack snälla.
Hur mår ni?
Bra. Jag mår jättebra. Mm. Hur mår du?
Jag mår bra.
Ja.
Mycket bra. Också.
Hur mår du, Nemo?
Ja, men hur mår jag? Alltid när man får den frågan känner jag så här, ska man svara det här artiga, ytliga... vardagliga svaret, eller ska man svara the bigger picture liksom?
Ja, men med oss, the bigger picture.
Nej, men
picture.
Det var nog...
Ja,
det
är så.
Ja. Ja, men,
så
eller hur långt har vi på oss?
Ja, exakt. Hela podden gick till mitt svar på hur jag mår. Ja. Nej, men vad fan. Ibland känner jag också så att man kanske inte ska tänka för mycket och bara tänka, okej, just nu, här idag, just nu med er så mår jag ganska bra.
Ja, men
bra.
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 Skönt.
Vart är ni i era liv just nu? Vad händer?
Allt.
Ja,
händer just
nu. Just nu händer allt. Men det har varit en sån period. Det är liksom allt har kommit på en och samma gång, vilket är skitkul. Men vi släpper album på fredag den 29:e, så det har varit mycket liksom inför det.
När sänds det här festen?
Vad sa du?
Ja, jag skulle gissa på, men det är rutinerat att fråga så. Ja, men jag skulle gissa att det släpps om ungefär kanske 2 veckor.
Då har vi precis släppt
ett
album.
Ja.
Perfekt, det är bara puffa på.
Ja, men gud vad bra.
Ja.
Nej, men det har varit mycket inför det. Det har varit ett gäng roliga gig. Mm. Det känns som att det har varit något hela tiden.
Ja, vi skriver mycket musik, vi giggar mycket. Vi har liksom två parallella målgrupper. Eller parallella målgrupper, men vi har kommit från hårdrock metal-hållet. Och har liksom en publik där. Och sen så har vi ju en ny, helt otrolig publik i form av mellopubliken. Så att det är liksom... Ja. Det är mycket att hålla rätt på. Och det är mycket att göra.
Ja, men då tänker jag så här. När man skriver en ny platta och har det här mellogenombrottet i ganska färskt i ryggen. Hur formas man då i skrivandet av ny musik? Behöver ni ta hänsyn till det nu att ni har lite yngre fans också? Att ni kanske behöver skriva lite lättsmältare, mer poppig musik också för att det ska funka för alla? Eller hur tänker ni där?
Alltså det som har varit det fina med det här albumet, det är att vi har medvetet under flera års tid så har vi jobbat singlar. För att det är så man lyssnar på musik nu för tiden. Liksom. Så att vi jobbat
och
singlar.
Att varje låt ska få...
ett eget liv.
Ja, precis. Ja.
Men sen på något vis har de här alla singlarna, de hör ju ändå ihop. Liksom. Och då kände vi nu att vi vill samla våra favoritsinglar som har levt egna liv, men att samla ihop dem till just ett album tillsammans med ett par helt nya färska låtar. Men så att just den platt, alltså det är som att den nya eller den utökade publiken, de får liksom mer av skalet än vad de kanske har fått tidigare. Om de, då kanske de bara har hört ett par låtar. De kanske har sett oss på Mello eller på vissa tv-framträdanden vi har gjort efter Mello. Då är det de låtarna som presenteras. Men nu får vi en chans att presentera så mycket mer av låtar liksom som har legat. Ja, som har legat ute på webben. Ja, men som har blivit sitt eget liv och nu går de samman. Mm.
Var ni hårdare innan Mello eller klev ni in där och gjorde helt er vanliga grej?
Nej, vi var mycket hårdare innan Mello. Men det har inte så mycket med Mello att göra. Utan när vi började släppa musik tillsammans så var det hårt. För att det tillhörde den perioden och den eran. Sen när man har hållit på med liksom konst, musik, vad det man gör. Man utvecklas ju under åren. Och nu har vi testat att göra den hårda grejen, den arga grejen. Alltså det var väldigt argt i, ja men i alla uttryck.
Mm.
Du hade så mycket blod, alltså du käkade så
mycket. Jag käkade så mycket.
Och det var liksom, scenshowerna var ganska aggressiva. Med flit. Men när man har gjort det ett gäng år och liksom uppnått det kanske man har siktat på där, så testade vi lite andra vägar. Vi gick lite liksom poppigare. Mer, eller poppigare men mer kommersiellt.
Mm. Redan innan Mello?
Innan Mello, för att vi ville bredda publiken. Vår core foundation av hela, förutom musiken, så är det att stärka kvinnor, tjejer, flickor. Att liksom våga ta plats i mansdominerade rum. Att våga göra slut med den där pojkvännen, flickvännen. Eller ta nästa steg i karriären. Alltså bara ge boost, självförtroende till kvinnor. Och vi såg att går vi lite mer kommersiellt, fortfarande är oss, så når vi fler. Mm. Och liksom hittar connection på fler plan. Mm. Världens längsta svar.
Det finns alltid i världen. Mm. Men hade ni också en dröm om att uppträda på andra festivaler än Sweden Rock?
Vi har två olika svar där.
Låt höra.
Nej men alltså jag kommer ifrån väldigt hardcore metal-hållet. Så att såklart det har funnits en dröm om det, att liksom turnera på de scenerna. Mm. Men jag känner inte det behovet på något sätt alls längre. Men alltså du har ju lite mer rock.
Lite rock. Nej men jag är väl mer ifrån, alltså mer klassiskt liksom rockhållet, influencer, och sen när ja, men våra erfarenheter eller bara tyck och smak möts, så blir det blir skalet. Mm. Mm. Det blir influerat ifrån båda håll.
Men har ni en liten klubb, ni Ghost, Slipknot?
Ska vi säga ja bara på den frågan?
Ja.
Ja.
Nej, men ni får gärna utveckla. Har ni träffat dem?
Ja. Alltså framförallt Tobias Forge, Ghost. Mm. Men jag vet inte, ska jag?
Ja, men kör nu.
Nu vet jag inte riktigt vad du är på väg.
Ja, men att jag är en sån töntig.
Ja, det kan du säga.
Jag är rätt hård, uppfattas nog som rätt hård och upplever nog mig själv som, för att jag är ganska känslomässigt avstängd av olika anledningar.
Men och så ser du också ut som du gör.
Ja.
Icke att förglömma liksom. Så här, jag uppfattas som ganska hård.
Ja, men du har inte vad.
Ja, det är sällan jag ler. Nej, men jag har träffat Tobias Fager vid två tillfällen. Första gången var när vi var signade på det första skivbolaget som var liksom way back. Och då var han där och spela in och så här trumprodd-grej för sitt lilla band Ghost. Och bara så här klampar in i studion där vi sitter. Det hela skivbolaget sitter och lyssnar på våra demos. Och står och liksom lyssnar på tre låtar med sin fru. Och jag kunde inte få ut ett ord. Och sen dess har jag tänkt så här, nästa gång jag träffar honom. Då jävlar, nu, jag ska vara så cool. Jag ska bara så här säga, fan vad grym du är. Du är en av mina absolut största idoler. Mm. Hela konceptet. Ja, berätta hur jag gjorde på Grammys för ett år sedan.
Ja, nej men vi sitter rygg mot rygg med varandra och så ska Tobias då gå förbi oss, bakom oss. Så får, ja men ögontakt, så jag säger hej hej, och han säger hej, så kommer han till dig och så nickar han och säger hej hej. Det är hon får höra med. Hej.
Ja,
Aj.
Död face, ja. Just as you look.
Mm. Men jag gjorde mitt bästa.
Jag tror inte ens han hörde det där.
Jag tror att han tänkte, till ett hej. Hon är otrevlig varje gång
svar vi träffas. Inte ens när man hälsar.
Men hur är han i sådana sammanhang, alltså på Grammys? Är han in character?
Nej.
Nej. Han går som Tobias.
Mm. Mm.
Cool. Slipknot då? Eller hur många fler finns det som ser ut som ni?
Ja, vi har ju... De är så daterade. Ja. Nej, men Slipknot har vi har
nej, spelat... de har vi inte träffat.
Nej, men vi har spelat på Notfest. Ja. När det var under pandemin. De har ju en skitstor festival som heter Notfest. Mm. Och då var den liksom online ett år. Mm. Så att vi fick inte träffa dem. Men
vi har spelat på
vi
den.
Vi spelade, ja men precis. Det var roligt.
Jag skrev faktiskt ett litet intro här om er. Mm-hmm. Som jag tänkte dra egentligen i början. Men vi bara gled in i snacket, det var ju så trevligt. Så jag tar det nu istället.
Ja. Mm.
Idag blir det ett ganska speciellt avsnitt faktiskt. När Scarlett blev aktuella för den här podden så blev jag ganska stressad. För mina samtal brukar vara ganska nakna, personliga och väldigt mycket människa till människa. Så då tänkte jag, hur i hela fridens namn gör man en timme podd med två personer i fullt skräckmake? Men ju mer jag tänker på det, desto mer intressant kan det nog bli. För ibland kanske man vågar uttrycka saker genom ett artistprojekt som man aldrig hade vågat uttrycka annars. Välkomna hit, Scarlett.
Vad fint.
Funkade det?
Eller var absolut.
Någon synpunkt?
Nej, men you do you. Mm. Och så gör vi oss.
Sa hon diplomatiskt. Ja.
Det var en fin introduktion.
Ja, det var. Tack. Är du nervös och stressad fortfarande?
Nej, men jag är inte van vid det här.
Nej.
Det vet ju ni vid det här laget, tror jag.
Ja.
Hur tycker ni att ni blir bemötta i intervjusituationer? Jag har ju sett lite så här. Jag såg någon presskonferens inför Mello där ni mer eller mindre får liksom... ducka och parera frågor hela tiden. Alltså, blir inte det tröttsamt på något sätt? Eller ni kanske har blivit så pass vana nu?
Alltså såhär, jag tror i vår värld, det är Thirsty som sitter här och det är Scarlett Hans som sitter där. Och det är det. Så jag tror så här, det är liksom det är vi bara. Och sen har vi har ja men ja, nej jag vet inte.
Men blir ni, blir ni respekterade? Mm. Alltså, att respekteras det alltid, anser ni?
Vi har alltid svar på tal. Och sen är det ju upp till den som är på andra sidan hur länge de orkar hålla på. Det jobbigaste jag tycker i public service-sammanhang det är att man inte får svära. Så Thirsty får stå bredvid mig och så märker hon att nu blir Scarlett Hans provocerad. Då får hon, vad är det du gör?
Nej, men jag brukar bara nypa lite.
Ja, sådär. Precis. Och så tonar jag ner mig själv och så får hon ta över.
Men ni känner att folk överlag är så här schyssta och ser grejen för vad den är och inte håller på och tjafsar mer.
Ja, men också så här inom från genren vi kommer ifrån att se extrema ut, det är inget nytt. Det har gjorts så jävla länge. Får man svära här?
Svär på.
Jävlar!
Ja, kör.
Så befriande. Mm. Nej, men så här, det är verkligen ingen grej. Men inom populärkulturen så har det ju varit en grej så fort det kom liksom maskerade artister. Vi fick Fröken Snusk för några år sedan och så Hooja och de här rappetirapparna och dem. Så jag tror att så här, det är också ganska normaliserat nu. Att det inte är superintressant. Det är mer så här, oj, vad gör ni? Vad lustiga ni ser ut. Eller vad, det så kanske inte folk säger. Nej, men jag tycker att det finns en respekt. Absolut.
Det tycker jag också.
Ja.
Också jag tror så här, det har byggts upp och förbättrats en respekt till att det är ett uttryck som en artist i det här fallet, oavsett om det är Röken Snusk eller Felicia eller Hooja eller vi, att det finns ett varför någon väljer att uttrycka sig på ett sätt. Oavsett om det är till synes visuellt eller om det är i texter eller om det är att man jag vet vad det kan vara, men det känns som att respekten, det här grävandet i att det måste vara något annat, det måste vara något som är liksom fel under, eller varför egentligen gör det måste finnas något annat du inte vill säga, det har liksom lugnats ner på det. Man är så här, ja, nej men det är ett uttryck och de väljer att ha det så, då respekterar
jag
väl att
folk är inte så intresserade.
Nej.
Nej. Det var skönt att det har dämpats lite där, för jag kan tänka mig att det var värre förr. När föddes Scarlett? Alltså som du?
I den här kontexten har det utvecklats, eller hela vår relation har utvecklats under hundratals år. Vi är så gamla. Men vi började ju släppa musik 2018 och började, första gigget var sommaren 2018. Ja. Och sen snabbt som in i helvete in i 2019, där det var så här, första gången vi spelade på Sweden Rock var vårt sjätte gig. Det var, och vi spelade Gävle Metal Festival var vårt åttonde gig. Det gick så snabbt. Och det har gått snabbt. Nu har det gått lång tid. Men, och även genom pandemin liksom hände det väldigt mycket. Det har funnits ett intresse för oss. Så att det föddes ju där. Och sen har det bara tuffat på i 200 km i timmen. Mm.
Hur kompletterar ni varann rent artistiskt? Skriver ni musik ihop? Eller är du med texter och du med musik? Eller hur funkar det?
Nej, där gör vi typ allt tillsammans. Parallellt. Alltså så här, allt ifrån texter till melodier. Till, vi sitter ju alltid med någon producent. Ibland har man in någon annan topliner också. Men vi gör ju alltid, vi är ju alltid med och gör liksom vår musik. Mm. Ja, verkligen.
Du sa, du säger här.
Du sa, ja, men, du sa.
Problemet är att det här är ingen videopod, så när jag säger du så blir det förvirrande.
Skelettet här.
Jag vet att vi gjorde det med Marcus och Martinus, då var det lite folk lite arga, för de är också väldigt lika. Mm. Och folk bara, när jag sa du och pekade, folk bara, lyssnare bara, du är dum i huvudet, skärp dig. du, i alla fall, pratar om det här med att en stor del av ert skapande och Scarlett handlar om att hjälpa och stötta unga tjejer. Det verkar som en hjärtefråga för er båda. Var det tydligt direkt för er när ni blev en thing 2019 där, att det skulle vara en av de stora bitarna i er?
Ja. Och det är ju också en gemensam nämnare, verkligen. Men också att liksom kliva in, man måste visa istället för att säga och tjata. Man måste ta plats och visa sig liksom i rummen, på scenerna. Och när man har uppmärksamheten så kan man börja, inte predika, men man kan börja säga sin åsikt. För att det är inte helt lätt att ta sig in som kvinna i den här genren. Det har blivit lättare, men bara att existera där och inte kanske, nu ska vi se, nu börjar jag försöka uttrycka mig.
Ska jag sträcka handen och vara beredd på ett nyp?
Ja. Det finns en liksom stereotyp look som kvinna och, inom genren har funnits länge, och alla gör sin grej. Men för oss var det också viktigt att så här, vi går in och ser ut som vi gör. I början hade vi inte högklackat. Vi hade bombajacka och shorts liksom.
Och det var väldigt
liksom nedskalat, för att man inte så här, vi ska inte sexualisera det här. Klipp till en kvart senare där vi insåg att så här, det spelar ingen roll vad vi gör här. Vi kommer se ut, eller vi kommer få samma kommentarer. Det spelar ingen roll om vi går ut i bikini eller en sopsäck, för vi kommer få samma bemötande från vissa då. Nu blir det jättelångt svar här igen. Men vi såg, när vi kom in i det och tog plats på större scener och tog plats i sociala medier, hur stort behovet var att gå in som kvinnor och ta lite den stafettpinnen tillsammans med andra fantastiska kvinnor i genren.
Men känner ni att ni blir sexualiserade?
Ja. Det har lugnat sig där med.
Med dick pics har det lugnat sig.
Med dick pics, ja. Eller kommentarer som att ni borde ju hellre... Vad var det? Ni borde ju hellre göra porrfilm, för det är väl det enda ni är bra på.
Tänk, vi kanske är skitbra på det.
Ska vi... Nej,
nu är det jag som... Det blir ingen bra med era nya barnfans, tror jag.
Nej, men liksom sådana kommentarer, så här, det har ju också lugnat sig. Dick pics och bara lame ass kommentarer har lugnat sig.
Men ni måste ju förstå att er look, det pirrar ju till i alla, i alla incels där ute.
Ja, men alltså.
Men då kan de få pirra till privat. Vi behöver inte veta om allt.
Nej, vi behöver inte se framförallt. Varför tycker killar att deras Eller jag förstår inte. Det är inte det vackraste en kille kan skicka på sig själv. Och det är ganska många som är eniga.
Du frågar mig det.
Jag försöker skicka upp. Jag har ju hört hennes svar många gånger. Så Emma, här har du bollen!
Jag kan inte svara på det. Jag har aldrig gjort det. Jag känner ingen som har gjort det heller. Det är inget samtal jag har haft med någon killkompis någon gång. Så det är ganska främmande för mig. Sa han och slog sig själv för bröstet.
Ja, precis. Duktig. Nej, men det är ju också, vi känner ju också en miljon män som inte någonsin skulle göra en sån sak. Men det är oroväckande vanligt. Mm. Och inte bara till oss, utan även generellt.
Nej, men det är en bra fråga, vad är drivkraften i det och vad pågår i en sån man och vad är tanken, vad vill man få ut och vad är det som glöder i en för en sån sak? Mm. Så här, vad tänker man att responsen ska bli? Har någon lyckats med det någonsin och få en bra respons på det? Liksom bara, gud vilken fin kul, kom hit med det.
Jag vet inte, jag tror inte, alltså jag kan köpa någonstans här att man tror att man skickar en muskelbild.
Det kan man ju fatta. Ja, men, det kan man fatta. Magrutor eller så. Alltså,
det kanske, jag vet inte.
Ja, man kan fatta kanske, det mer i alla fall.
Ja. Kan du ta in och intervjua någon om den här? Någon som gör det?
Någon som gör fem sina dickpics?
Ja. Kommentera nedan.
Exakt. Kom hit. Men går det att fråga er om uppväxt och sånt?
Testa.
Ja, jag provar. Hur var era uppväxter?
Alltså, vi är väldigt skilda, men också väldigt... samma.
Vi är fortfarande väldigt olika.
Ja, varandras motpoler. Men vi har också väldigt mycket erfarenheter som går hand i hand. Alltså så här, vi båda har rest runt världen väldigt mycket. Vi har sett väldigt mycket.
Högt och
upplevt
lågt.
Högt och lågt. Liksom, the good, the bad and the ugly. Mm. Och det har ju, alltså det har ju format mig och dig, men kanske på olika sätt. Men så där, ja, men det är väl egentligen det. Eller jag tror nu pratar jag bara för mig själv, men jag drar in det här också.
Tack. Jag får vara med på ett hörn.
Nej, men jag tror att det kanske kan vara det som har format oss mest, också det som har gjort att vi träffades och att vi också känner liksom en otrolig, nästan som att träffa sin själs, vad heter det?
Soulmate. In English.
Soulmate.
Men jag tänker på det här med utanförskap och att vara lite annorlunda. Har det varit en del av era uppväxter också?
Ja. Definitivt. Oh, ja.
Och sen, ja. Och man kan välja hur man väljer att använda det. Antingen vänder man till att, eller använder man det till att så här, det är en utanförskap och man blir nästan ännu mer isolerad och känner sig ensam. Eller så kan man hitta en gemenskap i andra utan förskap. Men så här, det var också en grej vi gjorde. Att så här,
ja, verkligen.
Båda var väl egna på varsitt håll. Och så finns det en gemensam nämnare i den egenheten. Och det gör att man bara blir liksom starkare. Men det blir en styrka istället för en svaghet. Liksom.
Som ju liksom har genomsyrat typ allt vi har gjort. Och speciellt sista Mello nu med Sweet and Psycho. Att igen, vi är så otroligt olika. Mm. Och att dualiteten i att dels hos en själv, du kan vara sweet, vänta, håller jag på att promota den här gamla dängan nu? Nej, men, du kan vara sweet och du kan vara psycho. Det är så otroligt mycket piskor i samhället, inom religion, att det finns good or bad. Och du är det ena och andra, vare sig du vill eller inte. Och gör du minsta lilla misstag är du bad, och då kommer bad things happen.
Mm.
Men man måste få vara båda.
Ja, men precis, det där är ju en jätte rykande het potatis ju i samhället i stort, det här med att det är så polariserat och man ska tycka det ena och det andra. Och man, alltså, det saknas typ nyans i alla frågor. Och man måste ta ställning hela tiden, och om man säger så här, fan jag vet inte, då är man dum typ.
Ja, opoläst, korkad.
Ja, ja. Då blir man fiende till alla. För man måste kunna få se det också, att man inte vet. Så det där, jag tycker det är jättebra grej att säga, för jag kan bli helt knäpp på det där. Ibland måste man ju bara få säga så här, jag vet inte, jag är för dåligt insatt, eller jag vet inte hur jag känner i den här frågan liksom. Men det får man typ inte längre.
Nej, nej. Och sen, vi har ju också hamnat i, om vi tar ställning, vi tog ställning väldigt mycket förut, högljutt, och det resulterade i väldigt tråkiga saker. Liksom. Nu är vi lite mer selektiva, men ändå viktigt att ta ståndpunkt till något. Men då rasar det ju in, alltså, dels lite så här att vi är dumma i huvudet, såna grejer, men också aha, tog ni ställning till det här? Varför tar ni inte ställning till det här?
Mm.
Varför skänker ni pengar till den här organisationen men inte till den här? Förlåt.
Mm. Det är ju så. Men har ni alltid dragits till det här teatrala, extrema och lite mörka som ni i alla fall rent utåt representerar?
Ja, men jag tror, ska man nå en... Jag kör på.
Kör på, hoppa in. Jag hoppar in.
Om man ska nå en målgrupp som kanske har det lite tufft. Det här med gemenskapen.
Mm, mm.
Det är en jättestor, fin gemenskap inom hårdrockskulturen. Att det är lite outsiders och det är så här, man hittar, ja, men som i andra gemenskaper. Jag tror att dels om man har det också lite i sig som vi har, men man når dem ju bättre på det sättet än att man kommer in och är checka underbara arvingarna. Det är en annan publik för det. Men det
vilka
känns
vi dock riktigt. Älskar.
Ja, jag sa ju det. Checka underbara.
Ja, jag älskar.
Wonderful. Nej, men det är olika publik. Och jag tror att det är viktigt. Och vi har ju också uppnått väldigt stora delar av det vi har drömt om. Att man liksom är i kommunikation med de här tjejerna. Men också killarna, ska vi säga.
Mm.
Där man får stötta upp lite och inspirera och så. Men, och det teatraliska är också så här. Vi vill ju att det ska bli en show när vi uppträder. Jag kan komma på mig själv, jag älskar In Flames, ett av mina absoluta favoritband. Men jag kan också stå på In Flames-konsert och bara nu måste jag gå, för nu har det varit samma låt här länge. Liksom. Men lyssnar jag på deras album så känner jag inte alls så. Men upplevelsen ska vara så här, oj vad händer nu? Undrar vad som händer sen? Undrar vad de hittar på?
Mm. Men så här, vi vill att publiken ska... Nu, jag menar,
de ska inte känna någonting.
Jag var på väg att säga helt tvärtom.
Nu ska jag se något bra här, för det ser ut som det är på nu.
Och det kommer fallera så totalt. Okej, okay. Nej, men vi vill att publiken ska liksom känna det de ser och också se det de hör. Att det ska vara en helhet. Blev det rätt?
Jag är osäker, men fortsätt.
Vill du prova igen, eller ska vi säga så?
Nej, men så här, när man står och tittar på någonting, då får man ju en känsla. Och den vill man ju, och man vill också när man, herregud, okej, okay, ja, ah, nej.
Ska jag säga som vi sa förut, eller är det barn som lyssnar?
Säg så, kör! Säg, det är inga barn här.
Man ska vilja skratta, knulla, byta jobb, byta partner, allt ska vara samtidigt, alla känslor ska komma till en. Och sen så ska man börja sortera, gud vad fan var det som hände? Det kommer det här nu bli avslutstiteln? Man ska vilja knulla, man ska vilja... Nej, men alla såna starka känslor som är i en ska liksom ske vid någon tidpunkt.
Ja.
Och sen ska man liksom så här, okej, okay, vad fan händer? Det var som ett slag i ansiktet. Vad kände jag? Gråter jag? Skrattar jag? Aha, man upptäcker något med sig själv. Ja, punkt. Nästa fråga, tack. Väldigt snabbt.
Nej, men alltså, jag tänker på hur du sa det här om att när du står på In Flames så att det bara pågår och du kan känna lite mätt till slut. Det låter som att ni ändå har det goda omdömet att med korta konsert, tänkte jag säga. Men alltså, jag vet inte, när jag läser om så artister som har 3 timmar konsert och att Prince stod och spelade gitarr i 2,5 timmar i slutet, då känner jag så här, ont i huvudet av det alltså.
Ja.
Hur långa gig kan ni ha när ni kör egna?
Timme, va? Ja, 45 till en timme.
Ja, bra. Och det är väl jättebra.
Ja.
Gott omdöme.
Ja. Yes.
Det är också, man är ju så otroligt utpumpad, för vi kör nonstop. Vi har liksom inget ombyte, ingen mellandel.
Nej.
Nu tänker jag typ Lady Gaga går ändå och andas i några minuter. Nej, men man är väldigt slut. Det är mycket koreografi, det är mycket som händer. Det är otroligt, alltså mycket sångprestation som ska in.
Mm.
Så att det känns som att det är ett lap. För
alla det känns skull. Som 3 timmar.
Ja, det känns
det gått
som
än?
Men kan ni känna en längtan ändå ibland och kanske en saknad av att vara vanliga artister? Liksom?
Nej.
Eller jag
nej.
Vet, det här är vanligt för oss.
Ja, jag vet inte hur det känns. Men det är ingenting jag nog känner någon saknad.
Känner du ibland, Thursday, att undra hur det skulle vara att stå på höger sida
ja.
På scenen?
Det kanske är.
Är du nära min fråga nu här?
Nej, det här är på riktigt. Vi har varsina sidor på scenen. som
jag
vi
tror du var raljerad över att det var en dålig fråga.
Det blev väldigt internt och också, jag vill också kasta upp lite så här. Det här är nivån vi jobbar på. Vi har varsin sida. Och att liksom skaka om hade varit att byta plats på oss.
Jag fattar.
Så att, ja.
Ja, men jag vill ändå återkoppla till det här med drivkraften med du och det här med unga tjejer, hjälpa människor att få folk att prata om jobbiga saker. Mm. När har ni själv haft som tuffast perioder i livet? När har ni mått som sämst? Och vad det berott på i sådana fall? Går det att svara på det?
Det går att svara på om du ger oss några sekunder att tänka.
Det här är intressant, för när man frågar då känns det som att ni tänker så här: nu ska göra det i Scarlett väg.
Jag tänkte mer, vilket av perioderna ska jag ta?
Ja, förlåt. Ja, men ta det mörkaste.
Ska jag börja eller ska du börja?
Men börja du. Ta det mörkaste.
Vågar du det?
Jag vet inte, nyans av mörk. Jag är mest, det är mest mörkt.
Ja, det är mest mörkt.
Tänk på att du sitter med gamla knarkar, så det är helt okej.
I know. Nej, men jag tror... jag är nog den som är mest melankoliskt lagd. Mm. Alltså jag håller nog kvar korrekt i mörkret. Men jag är också väldigt så att den här dansen mellan mörker och ljus. Medans du, här är en del vi är väldigt olika. Mm. Jag har också finsk påbrå, vilket säger mycket. Där man liksom super bort sina sorger, man pratar inte om någonting. Det finns liksom en kultur av, en tystnadskultur kring mående. Och sen så är jag också begränsad i... Jag har en tendens av autism som också, det hjälper inte till känslomässigt. Men jag har väl erfarenhet av samma skrå som du runt om mig. Och har också jobbat med beroendeproblematik, inte på samma sätt som du, men på ett annat plan. Och att det här är väldigt, väldigt länge sedan, men... Har man en beroende personlighet, har man sjukdomen genetiskt eller vad det nu kan handla om, är det en kamp som aldrig tar slut. Och i den världen, så som du vet, så finns det ju perioder som är så mörka att man tror inte att det finns mer mörker. Men också där att man får lära sig hantera den personen man är i det. Och att så här, det ljusnar. Jag är på en fantastiskt bra plats och har varit det länge. Men mörkret sipprar in. And it's fine. Och så har man verktyg för det. Mm. Det blev inte ett konkret exempel, men det blev en liten canvas.
Nej, men jag har vant mig redan efter en halvtimme att inte många svar är konkreta. Det är liksom fritt för tolkning och så här. Men jag tror att alltså, fattar man er så fattar man, kan man också tolka svaren till det som ni menar. Så här, det går ju. Mm. Jag fattar vad du menar liksom.
Mm.
Tack för ditt svar.
Nu är det du, Thirsty.
Mm. Tror jag.
Följ upp det där.
Precis. Thank you. Nej, men jag har nog... På riktigt så har jag inte en konkret period. Jag kan titta tillbaka att den här perioden var ett helvete. Utan det är väl just det här mörka som kommer och går. Lite grann. Mer eller mindre olika perioder. Jag har alltid försökt ha, så här, det kommer vi tillbaka till våra motpoler. Du är mer melankolisk, kanske lite, nej, pessimistisk är fel ord. Men om jag är optimistisk så kanske du är pessimistisk.
Jag är riskanalytisk
ja. Och jag är hoppfull. Men jag har verkligen försökt använda verktygen i att så här, okej, det är just nu är det ett fucking helvete. Nu är det så här, nu är det jobbigt. Och också har det att så här, okej, det betyder inte att det alltid kommer vara det. För det vet jag så här, de perioderna, de har kommit och gått. Jag vet att det kommer en ljus period. Det kommer komma en mörk period igen. Det kommer en ljus, det går upp och ner. Men att använda verktygen i att vad gör jag, hur använder jag det här istället nu? Nu är det, hur kan jag göra det till min styrka? Eller hur kan jag använda det här jättejobbiga för att det ska liksom bli bättre. Och man manifesterar väldigt mycket. Alltså så här, har en väldigt tydlig bild av Jag har faktiskt en tatuering som jag gjorde för väldigt, väldigt länge sedan. Som är, be who you want to be and make that who you are. Och det är just det att, okej, men vill jag vara den här personen som mår piss just nu? Det är bara, nej det vill jag inte. Och det är bara jag själv som kan förändra det. Vad vill jag vara för en person? Ja, men jag vill vara den där. Jag vill tänka så. Jag vill hantera motgångar så. Jag vill hantera framgång så. Okej, vad gör jag för att bli den personen? Och det har jag liksom med mig i bakhuvudet hela tiden. Att okej, det här mörka nu då. Jag vill inte vara här. Så hur tar jag mig ur det här? Och ja, det kan vara med hjälp av människor. Liksom andra verktyg eller tankesätt eller whatever. Men ja, det är tankesätt som drar mig framåt och upp ur bad times. Mm.
Ja, man får ändå känslan av att du är lite ljusare och du är lite mörkare.
Men man, så här, det ska också sägas att vi kommer ifrån olika utmaningar.
Mm.
Laboratorium, tror du.
Laboratorium. Det här var
vulkaner.
Men det är också det som är fint i att man liksom jobbar mot unga tjejer till exempel. För alla så här dåliga mående, det grundas ju olika saker. Mm. Jag kan komma in med ett diagnosperspektiv eller ett beroendeproblematiksperspektiv. Det är en annan sak än vad du kommer in med. Mm. Och därför så tilltalar ju vi olika typer av tjejer.
Ja.
Mm. För de som inte liksom kommer för, så att lyssna på mitt dravel, som inte har den bakgrunden jag har, det är liksom inte, referensramen är inte samma. Och så vice versa.
Mm.
Jag tänker på det här med att sticka ut i Sverige, som är lite dubbelt ju. För det finns något som heter jantelagen i Sverige. Är ni bekant med det?
Hört det någon gång.
Nej, men det här med att det kan vara lite fult, eller vart i alla fall, att vara annorlunda och sticka ut och sådär. Samtidigt så är det ju onekligen också ett framgångsrecept, kanske framförallt i musik-Sverige idag. Det verkar som att man får någon slags, ja, men gör man det på rätt sätt så finns det verkligen något, ett framgångsrecept i det. Ni nämnde några, Fröken Snusk och One Cuss och sådana. Det finns ju ett gäng som där har ökat ett lager i mystiken, och det verkligen får folk att höja på ögonbrynen liksom. Mm. Har ni upplevt både och här, eller tycker ni att det är enkom positivt att ni är som ni är? Eller har folk också stört sig på att de vill bara sticka ut och vara märkvärdiga? Liksom?
Ska jag berätta vad den här tanten skrev om dig?
Vänta, vilken av dem?
Jag hoppade över alla svar nu för att det här var så roligt. Nej, men när du, eller så här, kort svar. Jag tror i och med att vi har rest mycket, vi har bott utomlands mycket. Där det inte är jantelagen riktigt. Så att vi kommer hit, vi gör vår grej. Gillar man det inte, så gör man inte det. Vi bryr oss inte så mycket. Men på Mello,
ja!
På Mello när man kommer in framför svenska folket, de har ju aldrig sett oss. Alltså någonsin. Man kan också förstå att folk, och det har inte hänt i Mello att man har tagit in sådana som
oss. Ett skelett och en vampyr.
Nej, men exakt. Mm. Så att det är klart att det är något som är väldigt, sticker ut väldigt mycket. Men då var det ju
tänker du på hon när vi hade gått vidare?
Ja.
Ja. Nej, men då när vi gick vidare från vår deltävling till finalen. Och så sitter man ju där och så ska de läsa upp resultatet. Fett nervöst. Och så kommer resultatet och så säger de, Scarlett, gått vidare till final. Och reaktionen för ganska många, tror jag, det är ju glädje. Och då så vårt utrymme blir så här, tja! Man skriker och man öppnar munnen för att det ska komma ut ett ljud, ett glädjetjut. Och då är det en bild. Nej, det är nog inte ens det. Det är bara liksom den sekvensen. Så här, för det filmas i tv. Man sitter, ja! någon kvinna som skriver, nej, jag förstår ingenting. Vad är de här två för några? Och som hon gapar. Som hon öppnade munnen. Jag såg ju rakt ner i halsen. Mm. Jag förstår inte hur man kan ta med något sånt här i tv. Och det tyckte jag var, ja.
Det är typ sånt som kommer.
Mm. Men hur är ni generellt då med sånt? Kritik och kanske jobbiga kommentarer eller om folk säger någonting. Rinner det bara av er eller går det in?
Jag skulle säga att det rör mig extremt lite. Extremt lite. Jag tror man också så här, antingen är det en vanesak att man låter bara så här, kritik, kommer kritik by all means, alltså jättegärna. Man kan alltid förbättra sig, man kan alltid få nya idéer, tankar, men det är skillnad på kritik och bara bullshit, nu är någon elak och taskig för att man var anonym bakom en skärm. Men jag, nej, det är lite som rör mig faktiskt.
Men känner ni att, eller kan ni förstå att folk blir provocerade?
Det beror på var man kommer ifrån. Alltså så här, eller?
Alltså ja, det kan man väl. Men så här, behöver man yttra varenda provocerande tanke man har i sitt liv? Nej, tycker jag inte man behöver.
Jag tycker inte, nej det behöver man inte göra, men alltså att man blir provocerad, vad är det man blir provocerad av? Att vi ser ut så här, det är ju hela poängen är ju att man ska få vara olika. Det är ju vuxna som dömer oss. Det är ju inte barnen som de vuxna vill få det, eller vissa vuxna vill få det att se ut som.
Mm.
Vi blir ju öppna, eller alltså möta med öppna armar av barnen. Men det är just, det finns liksom ett... Vi lever i ett samhälle, ett digitalt samhälle där folk dels misstar åsikter för fakta.
Mm.
Och sen så tycker man att jag får faktiskt säga precis vad jag vill. För att det är så alla gör här på Facebook. Det är på Facebook som de vuxna mobbarna finns liksom. Men jag tycker inte att det finns så mycket att bli provocerade. Om vi inte hade varit jävligt provokativa. Om vi hade uttalat oss kränkande, sexistiskt. Rasistiskt, då kan man få bli sur.
Mm.
Men vi ser bara annorlunda ut och säger bara rätt saker jämt.
Mm. Hur länge har ni övat på det? Att alltid säga rätt saker?
Ja, det är bara jag som har övat, kan jag säga. Thirsty har det i sig.
Det är väl tolkningsfråga vad som är rätt och fel. Kanske.
Men exakt, men jag tänker just det här med att ni pratar på ett speciellt sätt, ni är ganska mycket synk. Har ni varit det hela tiden eller har ni fått öva er fram till att hur pass skickliga och duktiga ni är med att komplettera varandra i svaren och så här? Eller har det varit en process att liksom så här bli slipade i intervjustolen?
Vi har alltid varit ganska synkade, måste jag säga.
Ja.
Den skillnaden är, som vi sa innan, att jag har fått lugna mig.
Mm. Men då nyper hon det. Bara.
Ja, då nyper hon. Men sen beror också på vilken typ av situation man är i. Men jag har varit väldigt, väldigt arg tidigare och väldigt högljudd om det.
Mm.
Och jag har väl också känt att så här, jag behöver inte vara det längre. Nu har jag varit det. Och nu får jag tänka lite annorlunda. Och just för att vi har barn som lyssnar ofta.
Ja, men jag tror också det blir ganska naturligt. När man jobbar så tätt med någon. Man pratar varje dag. Man ses varannan dag. Det är svårt att inte bli i synk. Jag känner nog att det hade varit svårare att inte vara i synk än att vara det. Och det är liksom ingenting som är... Alltså inte för mig, det är inget som är medvetet. Att så här, men man känner varandra så väl. Och man vet... Alltså så här, man hör på att säga, man vet ju vad den andra ska svara på någon fråga för att så här, man känner den andra. Man vet vilken, liksom, hur frågan har tolkats eller man vet varför erfarenhet man kommer läsa in och färga liksom, svaret av. Mm. Så jag tror nog det är mer det än att vi har övat på att försöka vara bra i intervjusammanhang faktiskt.
Har ni varit på spökhuset i Gröna Lund?
Ja, ja, väldigt nyligen. För att vi släppte en låt med Dolly Style runt Halloween. Haunted Disco.
Mm, jag vet. Jag har hört på den med mina döttrar.
Är det så?
Ja, vi sjöng den på TikTok-klippet. Så.
Ja!
mina döttrar är fans till både er och Dolly Style.
Åh! Oh.
Mm.
Alltså, kul.
De är 6 och 9 år.
Ge dem en kram ifrån oss här.
De älskar ju det här. Alltså som alla barn gör, som vi var inne på, det blir ju så jävla kul för dem i den åldern med folk som ser ut som ni och Dolly Style.
Mm.
Det är så här, det är ju bara underbart. På många sätt tror jag. Dels att ni sticker ut, men också det här på att man får vara vad man vill liksom.
Mm. Mm.
Det går verkligen hem hos kidsen ju.
Mm.
Och på tal om det, alltså när ni kliver in i ett sånt här stort kommersiellt jippo som Mello, var ni oroliga eller rädda för att ni skulle... Ja, men missförstås liksom, på något sätt.
Vi, nej, inte direkt, men vi var väldigt, vi hade örat mot rälsen, mm. om vi säger så.
Vad menar ni med det då?
Att man får vara jäkligt lyhörd för omvärlden, eller för vad som sägs och hur saker vinklas. Vi fick ju första året som var liksom där man kände in. Och då fick vi lite meddelanden ifrån, för det är ju barnen man tänker på. Så här, vi vill komma in och vara oss själva. Vi vill absolut inte skrämmas. Och vi vill inte att SVT ska vinkla oss som att vi är läskiga eller skrämmande. Så vi hade ju en tidig dialog med SVT om det här. För att liksom minimera, hur ska scenshowen se ut? Ja, den ska vara lite spännande, men den ska inte vara läskig. Det var nästan vi som drog ner på det. Och sen så fick vi meddelanden ifrån föräldrar som var lite så här: åh, skulle ni kunna skicka en hälsning till vår son, för vi ska komma och kika på er deltävling. Men det är lite så här, lite oroligt. Och så gjorde vi det. Mm. Så såg vi också ganska snabbt att okej, men vi gör lite videos med kids. Så vi besökte en skola och hade Melloskola med en klass 3B. Så vi fick lite YouTube-content med barn och så här. För att bara, vi är inte läskiga, vi är bara annorlunda. Så att det var väl det, vi var lyhörda liksom. Och sen år två så var det ju bara köra på.
Men hur har metalpubliken, alltså era original fans, reagerat på hela den här cirkusen?
Ja, det är väl
den är väl...
Det var väl just det, va?
Den är väl lite splittrad, kanske. Alltså så här, vi har ju alltså core fans som har varit med liksom från start. Många av dem är fortfarande kvar. För dem, det är så, vi har ju alltid varit... Men som allt utvecklats. Vi har alltid varit vi, vilket också var jätteviktigt för oss när vi gick in i Mello. Det var så här, ska vi göra det här? Det måste vara vi. Vi måste kunna stå för allting. Vi vill inte liksom, vi vill inte skala, alltså vi vill inte förändra oss. Vi kan tweaka grejer, absolut. Men det ska inte vara något annat liksom som kommer in. Och många tidigare fans så, eller de från början, de har ju också fattat det och sett det.
Och förstår att man måste få, man förändras över snart en 10-årsperiod. Men det är ju, för det första, de är ju jättemånga. Så att, men det är ju de som skriker högt som man hör. Och det är många som är besvikna på att vi har gått och blivit lite mjukare. Och då tänker vi, men vad fint att ni fanns med den första tiden, första 6 åren när vi liksom spöade män på scenen och kräktes blod och det var double bass och det var lite black metal flört. Alltså, tack för att ni var med den tiden. Om ni inte gillar det vi gör nu, lyssna på det gamla eller på ett annat band. Tack för oss. Så. Det som jag kan tycka är lite tråkigt med just metalpubliken i Sverige just nu är att de som har sett oss för första gången i Mello, som inte hade koll på oss innan, men ändå är inom hård och metal fans liksom, de dömer oss bara på de 2 låtarna som såklart är softare än den musiken vi släppte på första plattan. Såklart. Hur ska vi nå de här unga kidsen om vi har liksom stenhård metal i 7 minuter? Det gör man inte. Men att de är så här, lyssna på det vi har gjort tidigare då. Men sen har vi jättefin community som går in och backar oss och som är så här: ni ser att Scarlett inte är mättad, lyssna på de här låtarna.
Men det är intressant med tanke på hur ni svarar, så hör man ju ändå att det är en lite laddad fråga och något som jag har tänkt på ganska mycket. För jag har ju hört från andra artister som har gjort den resan att de kanske är lite, ja, men riktiga artister, lite kreddiga, lite coola, men typ The Ark kommer jag ihåg. De var ju typ Sveriges största band, coola, liksom svinbra live, kliver in i Mello och får skitmycket hat från deras fans. Liksom. De tycker att de bara såhär, vad pysslar ni med? Liksom. Så det finns ju någonting med att gå från, i citationstecken, riktig musik till in på Mello. För det blir ju, jag tror många tänker, ja, men det, man blir en sellout liksom.
Och det är det som är det som blir fel. För oss var det aldrig att bli superkommersiella. Liksom, det är inte det. Vi ville nå vår core budskap kunde göras bredare om vi gick in i det. det är klart att vi vill presentera hårdare musik för yngre som kanske aldrig kommer i kontakt med det, om de inte har föräldrar som lyssnar på hårdrock.
Och vi hade aldrig nått dem om vi inte hade haft Melodifestivalen som ett fönster. Och då kommer vi tillbaka till liksom vår core, att stärka tjejer, kvinnor, även liksom killar. Vi hade aldrig nått dem på det sättet vi har kunnat nå nu. Och när man säger, när vi är ute på, när vi är ute på sommarturnén förra sommaren, att se de här hundratals kidsen som är, de är målare som skelett och vampyrer, de har skyltar, de sjunger med i liksom Obey the Queen, Obey the Queen, femåriga tjejer som sitter på sina mammas och pappas axlar. Det är något av det finaste man kan få se och som vi har fått uppleva.
Ja, verkligen.
Och det, då är det så här, ja, vi...
Det trumfar.
Löffe 66.
Som är lite sur.
Ja, som är sur för att vi inte gör hård musik.
Jag skulle precis säga samma skämt ju. Jag skulle säga så här, det trumfar fyllan på Sweden Rock. Vill jag säga.
Ja, men typ. Alltså det trumfar ju de som sitter och är sura hemma. Men det blir en känslig fråga när det har... Så länge det passar... Då är man queen of the world. Mm. Gör man en låt som inte tycks om, då är man skit, piss och förtjänar att dö. Det är ju det som är så, okej, men då har ni inte fattat vår grej.
Nej.
Till att börja med. Jag tror att det är det som man blir så här, fan vad trist.
Men funkar det då? Alltså med live-biten idag, hur tänker ni när ni bokar gig? Alltså bokar ni barnvänliga venues eller kör ni mer vuxen venues eller blandar ni? Och hur ser publiken ut då?
Olika.
Ja, det är ju blandat.
Ja.
Men det är ju framförallt nu också i och med Melodifestivalen. Vi åkte ut på en sommarturné. Vi ville göra Sverige. Vi ville träffa den nya publiken vi hade fått. Och då blev det ju merparten blev ju familj / barnvänliga liksom konserter, festivaler.
Mm.
Men vi ville också det. För det är de som har suttit där och liksom vill se en och vill träffa en. Och det är klart att vi vill träffa dem och åka ut.
Mm. Blir det mer Mello? Är ni sugna?
Alltså vi vill göra Eurovision så att...
Vi vill
att komma
vinna
dit,
också. Då måste man göra Mello först.
Men det måste vara, alltså som vi har en alltså, princip att man kan inte komma tillbaka bara för att. År 2, när vi förstod att så här, okej, det kanske finns ett intresse för att komma tillbaka ifrån andra håll, ifrån SVT och ifrån brunchen. Så bara, vi måste göra, det måste vara bättre än första året, vi måste göra fetare scenshow, ännu bättre låt, allting måste uppas.
Mm.
För man har själv, jag, Scarlett Hunts, har tänkt, om jag har kikat på Mello när det är återkommande bidrag, så man märker att okej, de här tävlar igen. Man märker att de tävlar bara för att vara med, och inte för att såhär, bring something.
Så är det ju.
Så då ett år 3, då ska vi
vinna. Och göra det bästa vi någonsin
har gjort. Har du någon låt du har tänkt dig?
Jo, men jag kanske har några.
Ah. Mm.
Men jag tänker där för 20 år sedan, på tal om Eurovision då, när Lordi vann, satt ni hemma då bara, åh, vilken man!
Ja, fortfarande.
Ja.
Där, pirrar det till. Om han bara kunde skicka en dickpic. Ja. Vi såg hur den såg
ut. Men det kan vi kanske lösa. Shoutout!
Löser du den, Evo?
Jag ska försöka. Jag ska dra några trådar efter
det.
Men det är ju häftigt att se att ett sånt bidrag kan vinna.
Verkligen.
Kul för dem.
Ja, de har inte hängt med.
Nej. Det har vi inte.
Kanske det är de större förlust då.
Vi vet inte. Nu ska vi till Finland ett gäng gånger.
Ja, i sommar.
I sommar.
Mm.
På riktiga så hårdrocksgig. Går runt och leta.
Är de aktiva än? Eller?
Ja. De var ju med nu i Eurovision. Vad var det? I mellanakten? Så var de med och körde.
De gör Pantamera-reklamen. Det är du.
Då har man
då
lyckats.
Då har man nått topp.
Det får inte ni göra. Snälla, gör inte det.
Det blir svårlöst,
ja. Men jag kan säga, det kommer väl en dag där cashen börjar sina, då kommer ni också sitta där.
Eller bara för att piss someone off.
Så är det. Ni verkar tycka det är rätt kul också.
Ja. Mm.
Vi börjar närma oss slutet nu.
Oh no.
Mm. Hur känns det här lilla besöket?
Underbart trevligt.
Jättetrevligt.
Trist att det så snart är över.
Ja, men ni ska in och göra radio nu.
Ja.
Typ om en minut, så att vi har typ bråttom på att runda av här. Men stort tack för att ni kom förbi och bjöd på det här lite annorlunda men ack så trevliga avsnittet.
Tack för att vi fick komma.
bästa som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska